gången har varit innan, för vår yngsta dotter Otilia har börjat förskoleklassen. Så det är lite, jag jobbar i tvåskift, så när jag är hemma på förmiddagarna nu, det var första riktiga veckan den här veckan, så är jag ju själv några förmiddagar. Och det är ganska lite konstigt, lite tomt. Samtidigt får man ju mycket tid till andra saker också. Jag har funderat lite, det blir väl en liten sån här, när ens barn börjar skolan, kanske en stund där man funderar lite över tid och vad har man gjort med sitt liv och vad vill man göra med sitt liv och så vidare. Och jag tror att i olika säsonger i livet så tänker man kanske sådär. Både när man är ung och när man är gammal och mitt emellan. Så funderar man lite på att tiden går, men vad är det Gud vill att jag ska vara? Vad har det blivit av mitt liv? Hur ska jag göra nu framåt? Jag vet inte om det är någon som känner igen sådär, men så de här tankarna kommer ibland. Och sen kan det ju bli så att man kanske till och med kommer in i någon kris och man börjar känna att jag tror inte jag är på väg in i någon kris, men det kanske ni får fråga min fru, men jag börjar känna att jag är närmare 40 än 30 och liksom, vad är det nu? Är det bara nedförsbacke eller hur är det? Nej, säger Betty, det är skönt att höra. Nej, men om man tittar, om man tänker på det, om man tittar liksom i, om du tittar på TV eller om du tar upp en dagstidning eller någonting. Det står liksom inte liksom, ja vad kul det ska bli gammal, utan det är ju bilder och media och allting om att man ska vara 18 år, man ska vara tonåring och vältränad och allt ska vara liksom perfekt. Men det är ju inte riktigt den verkligheten som många av oss lever i. Och då funderar jag lite att finns det något mer att sträva efter? Eller är det liksom slut när man når 20-strecket? Jag hoppas inte att det är det. Ja, att någon känner så heller. Men förhoppningsvis idag i den här predikan så ska jag peka på någonting som håller bortom tid, oavsett ålder. Jag hoppas att vi kan komma fram till någonting sånt. Jag tänkte se här om tekniken är med oss. Vi hade lite strul här innan och vi ska se om det kommer upp någonting. Och nu kommer det upp någonting. Jag tänkte prata lite om en person och följa en person lite i Bibeln idag. Kaleb i Gamla testamentet. Och innan vi börjar läsa, ska börja i fjärde Mosebok 13 sen. När Gud och Moses sänder ut spejare. Men innan så tänkte jag bara att vi ska prata lite om var vi befinner oss i historien. Och jag vet att det här är en ganska välkänd text för många av er, så att många kanske redan har koll på det här. Men bara så att vi alla har lite samma bakgrund. Gud har ju ända sedan Abrahams tid lovat sitt folk att de ska få ett land att bo i. Och Moses som ledare för folket har vid den här tidpunkten lett israeliterna ut från Egypten, från slaveriet i Egypten och faraos styre. Och Gud har gått före dem med en molnstod om dagen och en eldstod om natten. De har flytt ut från Egypten och när Egyptens armé kom och skulle jaga efter dem så stängdes Röda havet som hade öppnats för israeliterna, stängdes. Och de var på väg, äntligen så var de fria från egyptierna. På väg till något bättre. Och där vi ska börja idag så börjar de nu närma sig Kanans land. Och troligen så har de gått i mindre än 2 år på vägen. Och befinner sig i öknen Paran, precis på gränsen till Kanans land. Och det de har kvar nu att göra är att gå in i det här landet som Gud har lovat. Och Mose säger då till folket i femte Mosebok 1:21. Se, Herren din Gud har lagt landet framför dig. Dra dit upp och inta det så som Herren dina fäders Gud har befallt dig. Var inte rädd eller modlös. Det här är ju som sagt någonting som de folket vet om. Det här är någonting som har upprepats för dem flera gånger. Att Gud har lovat det här. Så det är ingen överraskning när de kommer dit. Och jag tänker att när de står här så han säger var inte rädda. Det är någonting som återkommer väldigt mycket i Bibeln och vi kommer prata lite om rädsla här idag. Men det står väl på väldigt många ställen i Bibeln. Var inte rädd. Både i Nya och Gamla testamentet. Jag tänkte att vi ska börja här då till dagens text i fjärde Mosebok kapitel 13. Och folket står här och så funderar de på att ja, men innan vi går in här kan vi inte skicka ut några spejare och kolla hur landet är. Så vi vet vilken väg vi ska ta in och vilka städer det finns där och så vidare. Jag tänker att om det hade varit vi nu för tiden, då hade man kanske kunnat dra upp sin telefon och tittat. Man kan till och med få en gatuvy nu av var man är, och så kan man liksom se det. Man behöver inte skicka in några människor för att speja, eller man kunde skickat ut en drönare som bara, ja, då får vi allt i detalj. Kan vi till och med få en överblicksbild och så kan vi lägga upp en strategi. Men då hade de ju inte det, så då skickade de ut 12 stycken spejare, och Gud går med på det förslaget från folket. Och det är en ledare då från varje stam i Israel som de skickar ut, så att det är viktiga personer som de skickar ut. Och i vers 7 av fjärde Mosebok hittar vi för första gången då i Bibeln personer som vi ska följa lite extra just nu, som är Kaleb. Och han är den spejare som skickas ut som representerar Judas stam. Och när det här utspelar sig så är han 40 år gammal. De ger sig ut för att bespeja landet, och de kommer efter 40 dagar tillbaka. Och då ska de rapportera, de här spejarna, vad de har sett för Moses och Aaron som är deras ledare, och för hela folket. Och nu kommer det komma en del, i början här på predikan så kommer det komma en del text. Och jag har skrivit ner texten, så förhoppningsvis kommer det upp här. Så att vi har själva sammanhanget, så jag hoppas att ni kan följa med i texten. Vi ser om det här funkar. Vi ser vad den var där. Det är bättre om man trycker på on först. Nu ska vi se. Det blev nog rätt för mycket. Där. Ja. Då läser vi från fjärde Mosebok 13, verserna 26-30. Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade spejat i landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aaron och hela Israels församling i öknen Paran i Kadesh, där de avgav rapport för dem och hela församlingen och visade dem landets frukt. Och de sa till Moses: vi kom till det land som du sände oss. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Amalekiterna bor i Negev, hetiterna, jebusiterna och amorena bor i bergsbygden, och kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. Spejarna skulle ju egentligen bara undersöka vilken väg de skulle ta och hur städerna såg ut. Men när de kommer hem här så säger de ju då att ja, det är ett härligt land som flödar av mjölk och honung. Men, jag skrev det i stora bokstäver där, för att det som de säger efter sen gör ju att det ändrar sig lite. De säger att folket är starkt. Och det finns till och med jättar i landet. Då står ju Kaleb här, som är bland de här spejarna, och han inser kanske att folket börjar bli lite rädda, så då tar han ton, och då fortsätter vi läsa. Se om jag får upp det där. Fortsätter vi läsa vers 31 till och med vers 34. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa: låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det. Men männen som hade gått upp med honom sa: vi kan inte dra upp mot det folket, för de är för starka för oss. Inför Israels barn talade de illa om landet där de hade spejat och sa: landet som vi vandrat genom och spejat i är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Jag vet inte om ni hade stått där i den här folkhopen och lyssnat på det här. Men desto mer man hör av de här 10 spejarna så kanske man inte riktigt blir uppmuntrad. Det är en i det här läget som står upp och säger: vi kan lösa det här. Det finns hopp. Men när väl de andra börjar prata sen så känns det som att rädslan växer. De målar liksom upp en bild av att ja, vi är som gräshoppor inför de här jättarna. Hur ska vi klara det? Och vi fortsätter läsa lite till här. Som sagt, det kommer bli mycket text i början här, men sen så kommer det bli lite mindre. Vi fortsätter i kapitel 14 och verserna 1-4. Då började hela församlingen ropa och skrika, och folket grät den natten. Alla Israels barn klagade på Mose och Aaron, och hela församlingen sa till dem: om vi ändå hade fått dö i Egyptens land, eller om vi ändå hade fått dö här i öknen. Varför leder Herren oss in i detta land där vi kommer att falla för svärd och våra hustrur och barn blir fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa till varandra, vi väljer en ledare och vänder tillbaka till Egypten. Gud har lett dem hela vägen hit och så ska de bara gå in i landet och så helt plötsligt så ändrar de sig. Vill de gå tillbaka till Egypten? Där de var slavar och hade väldigt tunga bördor. Tyvärr så blev det väl så i det här läget att rädslan tog i överhand för folket. Och det är väl lite så för oss också. Ibland. Ibland kanske man blir, som de blev här, livrädda helt enkelt. Och man blir lamslagen. Och den rädslan kanske skymmer vår syn. Vi lever i en värld just nu med, man hör ganska mycket från politiker och olika ledare att det är ganska ofta rädsla som styr. Vi hör om murar som ska byggas, gränser som stängs. De mot oss. Folk sätts mot varandra. Åldersgrupper, nationaliteter och så vidare. Och jag funderar på hur svarar vi som kristna på det? Dras vi också med som de här människorna, israeliterna i det här fallet, gjorde? Eller finns det någon skillnad? Finns det någonting i oss som ger hopp i en allt mer polariserad värld? Vad är, om vi går tillbaka till texten, vad är Kalebs svar här på folkets rädsla? Han har ju redan sagt någonting, men han är inte riktigt färdig. Så han vill säga lite till, så vi tar det också. Fortsätter läsa här. Från vers 5. Då föll Mose och Aaron ner på sina ansikten inför Israels barns hela folk och församling. Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, som var med bland dem som hade spejat i landet, rev sönder sina kläder och sa till hela Israels församling, landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det land och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och var inte rädda för folket i landet, för de ska bli som en mumsbit för oss. Deras beskydd har vikit från dem, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. Här har vi ett annat men i slutet där. Men Herren är med oss, säger Kaleb. Men folket, frågan hur de reagerar, om vi går tillbaka här då, så ser vi att Kaleb ställer sig upp och försöker lugna dem. Vi kan genast dra ut. Det är ingen tvekan, utan han kommer ihåg vad Gud har lovat. Och han har ju sett, precis som de andra spejarna också för den delen, men han har ju sett och kommer ihåg att Gud har fört dem hela vägen från Egypten och hit. Han fokuserar inte på problemet, utan han ser på Herren. Han som hade lovat om landet. Och vi ser även här i vers 6 att han stod ju inte helt ensam av spejarna, utan Josua stod ju också vid hans sida. Kaleb, han var ju övertygad om det han hoppades på och visst på det han inte såg. Är det någon som känner igen de orden? Det är beskrivningen av tro i Hebreerbrevet 1. Jag vet att många av er känner igen det. Övertygad om det han hoppades på och viss om det han inte såg. Kommer tänka på det när jag funderade på tro hemma. Att för, tror det är några veckor sedan nu. Vi har ju vår dotter som är 6 år, så satt hon hemma vid matbordet. Och satt hon åt och så fastnade. Jag tror det var lite smör här på armbågen. Och så gjorde hon så här och så försökte hon slicka av smöret så här, men hon nådde ju inte. Och så sa han det, nej, det går inte. Det är ingen som kan. Bara Jesus, sa hon. Och jag tyckte det var så härligt, liksom bara Jesus. Det var självklart. Det var ingen tvekan. Det är klart att om ingen annan klarar det så klarar Jesus det. Och jag tror att det är lite det som när Jesus pratar om att vi ska ha tro som ett barn. Att han talar om att vi ska ha den här fulla förtröstan. Hon behövde liksom inte ens tänka en gång till, utan det bara kom helt naturligt. Det är klart att Jesus kunde fixa det. Och Kaleb i den här situationen, Han valde också att tro på Gud. Och är det inte lite den här tron som det handlar om? Att lita på Gud, även när det är andra som står upp och säger något annat. Omständigheterna ser kanske inte så lätta ut. Det fanns jättar i landet. Det fanns befästa städer. De hade redan gått ut. Jag tror, vet inte om de fick med sig så jättemycket. Ja, de fick med sig dyrbara grejer och sånt från Egypten. Men 2 år i öknen, jag vet inte hur mycket vapen och sånt man hade burit på. Man hade kände sig redo för att strida kanske. Men Kaleb och Josua valde ändå att se bortom det. Och ibland kan det vara lätt att säga att vi ska se på Gud och inte omständigheterna. I alla fall kan jag känna så ibland. Det kan vara lätt att fastna i ens egna tankebyggnader och tankemurar och tro att det här går inte. Och jag tror att en viktig sak för att undvika att hamna i den fällan, för jag tror att vi kanske var och en kan hamna i den fällan. Vi är ju inte immuna. Så är det ju viktigt att vi låter Gud påverka våra tankar. När det kommer något negativt liksom, suger vi åt oss det? Eller har vi något annat som påverkar våra tankar? Läser vi Guds ord? Ber vi till Gud? Lyfter vi våra saker som kommer upp till honom? Inte bara när det går bra, när det är enkelt och vi är tacksamma, utan även när vi känner oro och rädsla. Han vet ju redan innan hur vi känner. Vi behöver inte vara rädda att komma till Gud. Han vet ju det redan innan. Det är ingen överraskning till honom om jag kommer till honom och säger att Gud, varför blev det så här? Jag har gjort allt jag kunnat, men ändå så blev det fel. Han känner ju redan till det. Jag tror att det är viktigt att vi kommer till Gud och att vi uttrycker precis som vi känner, precis vad vi tänker. Och inte låta den här känslan av rädsla styra, utan istället låta det leda till en djupare relation med Gud. Hur många av oss har inte gått igenom någon jobbig situation i livet och sen sett i efterhand liksom att jag ser ju Guds hand här. Både här och här och här. Och det är inte alltid när man är mitt i det som man ser det, men ofta. I alla fall är min erfarenhet att när man ser tillbaka på det så ser man Guds hand på många olika sätt. Om vi fortsätter här då, vad hände nu med Kaleb och folket? Kan ju tänka dig att det var bra nu när Kaleb och Josua stod upp här och sa det här att de visade sitt missnöje med folket. Och sa att ja, nu ska vi lita på Gud. Herren är med oss. Var det så att folket vände om och de bad om förlåtelse och så gick de in och intog landet direkt? Och de levde lyckliga där i alla sina dagar. Det hade varit bra om det var så. Men tyvärr så blev det inte så i detta fallet. I vers 10, i kapitel 14, så står det: hela församlingen ropade att man skulle stena dem. Jag föreställer mig där hur Kaleb och Josua kände sig. De hade stått upp mot de här 10 spejarna, mot majoriteten. Och de hade ju gjort det som var rätt. Och ändå så är det ingen som lyssnar. Jag vet inte om ni har varit i någon sån situation. När ni har känt att ni har stått upp för det som är rätt, men ändå är det ingen som lyssnar. Och ibland kanske man till och med är övertygad om att det är någonting som man säger som kommer från Gud. Och det kan vara väldigt frustrerande. Men det gör ju inte det mindre rätt. Vi har ju fortfarande ett ansvar och en skyldighet som kristna var vi än befinner oss. Och egentligen också en förmån. Jag tror inte alltid det kanske känns så om man känner att ingen lyssnar. Men det är ju även en förmån att få stå upp för det Gud står för. Oavsett hur andra svarar på det, så har vi ett ansvar och en förmån att tala och agera utifrån det Gud har lagt på våra hjärtan. Jag funderar lite, vågar jag göra det? Vågar du göra det? På jobbet eller i vardagen? Står vi upp för främlingen eller invandraren i våra samhällen? Främlingen på jobbet, det kanske kommer någon ny på jobbet eller det flyttar in någon ny. som man inte känner, som kommer en granne. Står vi upp för dem? För den svage? Den faderlöse? För den sjuke? För den ensamstående föräldern? Samma barnet? Som kanske har det ensamt. För den äldre vars kropp inte är lika stark som den varit. Eller för den som får utstå skratt och ret på skolan eller i jobbet. För de som inte kan stå upp för sig själva. Vågar vi göra det? Som församling och enskilt. Även om det kanske känns ensamt. Det kanske inte alltid är lätt. Det kanske är lättare att gömma sig liksom i folkhopen och stå kvar. När folk här i Holsby och utanför ser på oss, ser de en skillnad. När de tittar på oss som enskilda kristna, ser de att Jesus bor inom oss och att det finns en skillnad där vi går fram. Om vi går tillbaka till berättelsen igen, vad hände här då? Blev Mose, Aaron, Kaleb och Josua stenade av folket? Nej, det blev de inte. Guds härlighet kom ner och Gud grep in. Och vi ska inte gå in, för att det inte ska bli allt för långt, så vi ska inte gå in allt i detalj där som hände, men folket fick en konsekvens av sitt handlande och av sin otro. Och Gud bestämde att ingen av dem som var med i öknen, av dem som var inmönstrade, som vid den här tidpunkten var över 20 år, skulle få komma in i Kanaans land. Det fanns dock två personer som var undantagna från det här. Och det var Kaleb och Josua. Vi läser i kapitel 14 och vers 24, så säger Gud om Kaleb: "I min tjänare Kaleb är en annan ande och han har i allt följt mig. Därför ska jag föra in honom i det land där han nu har varit och hans avkomlingar ska ta det i besittning." Gud var glad att Kaleb hade lytt honom. Trots att han inte lyckades få med sig folket. Hans ansvar var ju att tala det som Gud ville att han skulle säga. Och jag är övertygad om att de här orden tröstade Kaleb. Även att folket inte följde honom. Vidare i vers 30 av kapitel 14 står det: "Ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand lovade er att få bo i. Ingen utan Kaleb och Josua." Och det fanns ytterligare en konsekvens för folket. Nämligen att så som spejarna hade fått gå i öknen, eller förlåt, har fått speja landet i 40 dagar, så skulle det här folket få gå i öknen i 40 år. Ett år för varje dag. Det kan kännas ganska hårt kanske. 40 år i öknen. De skulle precis som vi sa innan gå in i Kanaans land. Men nu blev de tvungna att vända om. Tillbaka mot Röda havet och ut i öknen igen. I 40 år. Man kanske kan ju bara föreställa sig hur det kändes. Och det står ju även sen att folket sörjde mycket, givetvis. De inser kanske att det var inte bra det här. Och folkets ökenvandring skulle ju mycket riktigt pågå i 40 år. Men om vi skulle gå igenom den nu i detalj här, så skulle vi varken få lunch eller middag. Och det tror jag inte vi vill. Så jag kommer hoppa över just den delen. För vi skulle ju följa Kaleb. Och den berättelsen finns det ett kapitel till på. Och om vi ska titta på film hemma ibland, så brukar min fru fråga det: slutar den lyckligt? Och om ni är som min fru, som tycker om lyckliga slut, så hoppas jag att ni tycker om avslutningen på predikan, ja. För ni har ett lyckligt slut. Vad hände då med Kaleb efter den här dagen? Gud lovade ju att han skulle få komma in i Kanaans land. Men gjorde Gud en liten del där i Kanaans land, och så sa han det att Kaleb och Josua, ni får gå in här och vänta 40 år på de andra. För ni har ju följt mig. Så blev det ju inte riktigt. Utan både Kaleb och Josua fick ju följa med hela folket 40 år i öknen. Och då funderar man lite, hur kände de sig då? De hade ju faktiskt stått upp för det som var rätt. Kände de sig svikna av Gud eller kände de sig bittra? Och spenderade de hela de här 40 åren i öknen på att vara arga och bittra på Gud? De hade väl inte gjort fel? Tänker vi inte lite så till mans ibland? Kanske är så att vi följer Gud och sen helt plötsligt så blir någon anhörig sjuk eller vi blir sjuka själva. De vi känner kanske har problem i sitt äktenskap. Våra barn kanske mår dåligt. Man kan känna att det är mycket och man kanske känner att man börjar bli deprimerad själv. Pengarna kanske börjar sina, man får räkningar och så känner man jag har inte råd. Och kanske känner oss ensamma till och från. Det händer i livet. Tyvärr så är det ju så att vi alla får gå igenom lidande och svårigheter. Och vissa av oss mer än andra. Men hur hanterar vi det? Hur hanterade Kaleb de här svårigheterna? Bibeln ger oss egentligen inget svar på vad Kaleb tänkte rakt av. Det står liksom inte beskrivet exakt vad hans tankar var under tiden i öknen. Men lite längre fram i berättelsen så tror jag att vi får en fingervisning om vad han tänkte. Baserat på hur han gensvarar längre fram. Till slut så får de ju lämna öknen och komma in i Kanaans land. Det är landet som Gud har lovat. Och då har det gått 45 år när vi ska göra ett nedslag i texten igen. Sen Gud sände folket tillbaka ut i öknen. Till och med Mose har dött. Och nu har folket en ny ledare, nämligen Josua. Och de ska börja fördela det förlovade landet mellan de olika stammarna. Kaleb har ju nu då blivit 85 år gammal. Det finns några områden kvar som ska erövras. Och ett av de områdena råkar ju vara det här området där de här anakiterna, jättarna bor. Och då kan man ju undra, vad tror ni att Kaleb sa då? När det här kom upp. Han kanske minns här innan att han sa det att, som ni ser här, Herren är med oss. Men nu har han blivit 85 år gammal. Då är det väl dags för nästa generation att ta över. Han har gått runt i 40 år i öknen, han måste ju vara rätt trött. Och förmodligen så är han väl lite bitter också på Gud. Gå runt i 40 år i öknen är nog inte så kul. Och hans kropp, han måste väl ha lite krämpor också, tänker jag. Det har väl de flesta som är 85 år gamla. Tänker att vi ska höra vad han sa. Och lyssna på detta, för det här tycker jag verkligen är värt att höra. Det är i Josua kapitel 14, verserna 6. Jag ska läsa verserna 6-15, det kommer komma två olika bilder här. Juda barn trädde fram inför Josua i Gilgal och kenisiten Kaleb, Jefunnes son, sa till honom: Du vet vad Herren sa till gudsmannen Mose om mig och dig, Kadesh Barnea. Jag var 40 år när Herrens tjänare Mose sände iväg mig från Kadesh Barnea för att speja i landet. Och jag lämnade sedan rapport efter mitt jättas mening. Mina bröder som hade varit med mig där uppe fick folkets jättan att bäva, men jag följde i allt Herren min Gud. Då svor Mose den dagen en ed och sa: Det land som dina fötter har beträtt ska i sanning vara arvedel åt dig och dina barn för evig tid. Därför att du i allt har följt Herren min Gud. Vi fortsätter. Och se, nu har Herren som han lovat låtit mig leva dessa 45 år sedan Herren talade detta till Mose när Israel vandrade i öknen. Se, jag är nu 85 år. Än idag är jag lika stark som den dag Moses sände iväg mig. Så min kraft var då, så är den än idag när det gäller att strida, dra ut och komma hem. Ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där med stora och befästa städer. Lyssna nu, för här kommer det igen. Om bara Herren är med mig ska jag fördriva dem så som Herren har lovat. Sen så står det också, jag har inte skrivit med det här men jag vill ändå läsa det. Det står att Josua välsignade då Kaleb, Jefunnes son, och gav honom Hebron till arvedel. Kaleb fick därför Hebron till arvedel så som det är än idag. därför att han i allt följde Herren Israels Gud. Vad hörde vi här att Kaleb sa, 85 år gammal? Om bara Herren är med mig ska jag fördriva dem, så som Herren har lovat. Ganska befriande. Han hade hållit ut de här åren i öknen. Och vilka var han skulle fördriva? Det var de här jättarna. De som spejarna hade varit så rädda för när de gick in. Men han hade inte tröttnat under de här 40 åren i öknen. Han ville fortfarande lyda Gud. Och han klarade av det. Han fördrev de här jättarna. Var det för att han var så stark? Nej. För han trodde på Gud och det han hade lovat. Och Gud var trofast och höll det han hade lovat. Han höll fast vid något, eller snarare kanske vid någon som var värd att hålla fast vid. Och jag funderade lite på i början där att vad har det här att göra med ungdom? Och att vi kanske söker mycket att vi ska vara unga och vill... Finns det något annat att sträva efter? Jag skulle vilja föreslå några saker. Vishet, någonting att sträva efter. Erfarenhet och mognad. Det nämns inte så mycket i den här reklamen och det som jag ser. Det är ingenting som värderas så högt. I andra Korintierbrevet 3:18 så står det så här. Alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. När vi lever ett liv med Gud så förvandlas vi. Från härlighet till härlighet. Tänk att vi har ett helt liv på oss att göra det. Om vi lever med honom så kommer vi bli mer och mer lika honom över tid. Då kanske det inte är så fantastiskt att vara 18 år längre. Kanske det är bättre att vara 85. Då har man kanske haft ett helt liv på sig att förvandlas. Gud gör någonting i oss som inte syns. Alltid. Men han syns om vi låter honom förvandla oss. Inte för att vi är så starka eller fantastiska, utan på grund av vem han är. Han bor i oss. Och han vill ständigt förbättra och förvandla oss så att han blir synlig mer och mer i våra liv, enskilt och som församling. Så det finns hopp om du är över 30. Det finns hopp om du är över 40. Det finns hopp om du har nått pensionsålder. Oavsett ålder, det är inte viktigt. Det finns ingen övergräns där Gud säger att nu är du slut, nu kastar jag undan dig. Utan det finns fortfarande hopp. Gud vill förvandla oss. Oavsett hur gammal man är. Eller hur ung för den delen. Men kanske någon sitter här och tänker så här. Ja, men Martin, du känner inte mig. Du pratar om Kaleb. Han är stark. Han står upp för de här sakerna. Men sån är inte jag. Jag känner mig inte så stark. Men jag har gjort stora misstag. Det kan inte gälla mig. Men det spelar ingen roll, för vi behöver inte gå i vår egen styrka. Om vi känner oss svaga så finns Gud där. Han kan fördriva det som är i vägen. Det som står i vår väg. Vi behöver inte gå i vår egen kraft. Vi kan lita på honom. Och vi finns även där för varandra. Vi är en kropp, vi är en församling. Om jag känner att min kropp är svag och jag inte kan göra någonting, då kan någon annan komma och hjälpa till. Om jag känner att jag behöver tröst, då finns det någon annan som har fått tröst som kan hjälpa mig. Slutligen, jag hoppas att min sista dag i livet är min bästa. Att det är den dagen jag är mest lik Gud. Och jag hoppas att ni känner likadant. Att vi hela tiden vill bli förvandlade av anden och bli mer lik honom. Att vi tillsammans, när vi tänker på Kalebs exempel, att vi kan tänka på vad Gud har lovat. Och att vi frimodigt kan säga, om bara Herren är med mig eller om bara Herren är med oss, så kan vi vara vissa om att han håller det han har lovat. Låt oss be. Tack för att du är en Gud som vi kan lita på. För att du håller vad du lovar. Och för att du älskar oss var och en. Du vill det bästa för oss. Vi behöver inte strida för oss själva. Vi behöver inte lägga och ta alla stora bördor på oss, utan vi kan komma till dig och låta dig ta över. Jag ber att du hjälper oss enskilt där vi står i vardagen att stå upp för dig. Låta ditt liv lysa genom oss. Hjälp oss som församling att stödja varandra. Jag ber att när människor ser på oss som församling, så ser de inte bara oss, utan de ser dig. Det är helt okej om de ser brustna människor som behöver hjälp. Men jag ber att de också ska se dig. Hjälp oss att vara äkta. Att inte låtsas om som att vi inte har några problem. Att det inte är några hinder som står i vägen. Utan hjälp oss att vara äkta och ta hjälp. Ta hjälp av dig och ta hjälp om varandra. Vi kan lita på att du är med oss. I Jesu namn.